Uppståndelsens faktum, eller argument för Jesu uppståndelse, kommer det handla om. Och när man tänker på argument för en kristna tro, så för mig är det lätt att tänka på Nikodemus. Nikodemus hade goda skäl att tro på Jesus. Han säger till Jesus: vi vet att du är en lärare som kommer från Gud, för ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Nikodemus trodde att Jesus var från Gud, men han var ännu inte född på nytt. Argumenten kunde leda honom till att komma till Jesus och lyssna. Och sen kunde han genom Jesu ord komma till tro på Jesus som sin frälsare. Och idag har ju argumenten samma funktion. De kan visa att den kristna tron är värd att lyssna på. Men de kan inte skapa tro. Vi ska titta på ett ganska enkelt argument för Jesu uppståndelse till att börja med. Och ha fokus på det. Det blir lite mer tekniskt sen, men det här första, om ni kommer ihåg det, så är jag nöjd. Och det är så här. De tidiga kristna, de förkunnade att Jesus hade blivit korsfäst och sen uppstått. Och de sa att de visste att Jesus levde, eftersom de hade sett den tomma graven och de hade mött Jesus. De hade rört vid honom och ätit med honom. Och vad är den enklaste förklaringen till att de talade på det sättet? För det är ju att de faktiskt hade mött Jesus och sett den tomma graven. Jag fikade en gång med en arbetskamrat som var ateist. Och han sa något i stil med att det handlar ju om tro och inte om något man kan visa egentligen. Så då la jag fram det här argumentet, det tar ju en halv minut kanske. Och han sa: ja, om man lägger fram det på det sättet så låter det ju rätt bra. Så vitt jag vet så är han fortfarande ateist. Men det är ändå ett argument som människor begriper, det är ganska enkelt. Och om man är ateist är det förstås svårt att tro att Jesus uppstått. Men om man är öppen för att Gud kanske agerar i den här världen, då är det ju naturligt att tro att Gud gör det. Så för människor som tror att Gud finns, så väger det här argumentet tyngre. Och annars kan man behöva prata om Guds existens, men det är ett annat föredrag. Det finns i alla fall två allvarliga invändningar som framförs mot det här argumentet, som vi ska se närmare på. Och den första har ni kanske hört ungefär så här. Att det låter ju bra om man tänker att de första kristna trodde att Jesus uppstod för att han hade gjort det. Men kan man inte resonera likadant med de andra religionerna? Då tar ju argumenten liksom ut varandra. Kan man argumentera lite med de andra religionerna? Vi kan ta en av de största religionerna som exempel, islam, och se om det håller. Vad trodde de tidiga muslimerna på? Ja, de trodde att Mohammed var en profet. Att han hade mött ängeln Gabriel. Att han var sänd att erövra världen med sin förkunnelse och med sitt svärd. Och hur hade han kommit till tro på detta? De hade hört Mohammed förkunna och de hade sett honom strida. De tyckte att förkunnelsen, det var så vackert så det måste komma från Gud. Om vi nu tar ett steg tillbaka och tittar på de här skälen, så kan man ju som icke-muslim också tro att Mohammed var en god poet och en skicklig krigare. Utan att det behöver innebära att ängeln Gabriel hade gett honom ett budskap. Idag brukar muslimer också lyfta fram andra underverk i Mohammeds liv eller i Koranen. Och vi ska inte gå in djupare på det, för det skulle ta för mycket tid. Men i Koranen själv så är det själva Koranen som är Mohammeds underverk. Det står i sura 52. Kanske säger de, han har själv diktat ihop allsammans. Nej, de vill helt enkelt inte tro. Låt dem då lägga fram en jämförbar text om de talar sanning. Alltså ingen kunde producera något som var lika vackert som Koranen. Och i Sura 29 står det, det talas om andra tecken. Och de säger, varför har hans herre inte gett honom en tecken? Säg, Gud ensam råder över tecken och under. Jag är ingenting mer än en varnare som varnar klart och entydigt. Är det inte nog för dem att vi har uppenbart för dig denna skrift så att den kan läsas upp för dem? Så det är betydligt senare källor som vi läser Mohammeds underverk och liknande i andra religioner, till exempel om Buddha. Och när det gäller buddhismen så var ju den tidiga buddhismen inte så intresserad av underverk, utan det rör sig om senare utveckling. Men då kommer vi in på den andra invändningen. Kan inte vara likadant med kristendomen? Kan inte tanken att Jesus uppstod också det var en senare utveckling, medan de första kristna inte gjorde sådana påståenden? Ja, vad sa de tidigare kristna? Kan vi veta det? Det tidigaste vi har dokumenterat är förstås i Nya testamentet. Så vi ska titta på första Korintierbrevet. Det skrevs ungefär år 55, alltså 20-25 år efter händelserna. Och i det här brevet så får Paulus påminna sina läsare om Jesu uppståndelse och vad den betyder. Frågan som har väckts gäller egentligen inte Jesu uppståndelse, för den tror de på, utan det gäller de kristnas uppståndelse. Så i slutet av brevet, i näst sista kapitlet, kapitel 15, så behandlar Paulus den frågan väldigt utförligt. Men redan tidigare, i kapitel 6, så kommer han in på frågan. Han säger, Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt ska han uppväcka även oss. Och några verser senare, efter att han tar lite fler argument, så drar han slutsatsen, ära då Gud med er kropp. Alltså det spelar roll vad vi gör med våra kroppar. Kroppen är inte oviktig, utan Gud kommer att uppväcka den. Och grunden för att tro att Gud uppväckte våra kroppar är att vi tror att Gud uppväckte Herren Kristus. Och i kapitel 15 så utvecklar Paulus detta. Då betonar han Jesu uppståndelse, för den har så nära samband med vår uppståndelse. Så vi ska se närmare på de första 9 verserna och vers 11 också. Han skriver, bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta, om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening att ni kom till tro. För Paulus ger en påminnelse om vad de redan tror, om evangeliet som de blir frälsta igenom, om de håller fast vid det. Och annars var det ingen mening att de kom till tro. Så det handlar om det centrala i den kristna tron. Och så kommer Paulus till det han påminner om. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, och jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visar han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visar han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visar han sig också för mig, som för ett ofullgånget foster. Jag är ju den minsta av apostlarna, inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Och någon vers därefter, och vare sig det nu var jag eller de andra, så är det detta ni förkunnar och detta ni har kommit att tro på. Så det här var det budskap Paulus hade förkunnat några år tidigare när han kom till Korint. Jesu död och begravningen, Jesu uppståndelse, och så en mängd vittnen som sett den uppståndelsen. Först Kefas, det är ju Petrus, arameiska namn. Och de andra apostlarna. Och även 500 personer vid ett och samma tillfälle. där de flesta ännu lever. Så de kan också vittna om den här händelsen. Och så Jakob, Herrens bror. Han hade ju inte trott under Jesu verksamhet. Och så förstås Paulus själv, som inte heller hade trott. Han hade förföljt de kristna. Det hade Paulus talat när han var i Korint. Och samma budskap hade de andra apostlarna. Och man kan faktiskt gå en bit tillbaka i tiden. För Paulus skriver att han påminner sina åhörare om det han har förkunnat. Då är vi tillbaka vid år 51 ungefär. För vi vet när Paulus var i Korint. Eftersom Gallio var ståthållare där. Och han var ståthållare 51-52. Men vi kan gå tillbaka ännu tidigare. För Paulus skriver att han förde vidare till det allra viktigaste. Vi har själv tagit emot. Så Paulus vidare förmedlar någonting som han i sin tur fått av någon annan. En muntlig tradition som han nedtecknat här. Och det är samma verb här som när Jesus talar till fariséerna och de skriftlärda om deras traditioner. Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare. Här för Paulus vidare en tradition som säljer med skriften. Och vi kan vara ganska säkra på när han själv tog emot den. För Paulus skriver i Galaterbrevet om när han besökte Jerusalem 3 år efter sin omvändelse. Först 3 år senare kom jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, alltså Petrus. Och jag stannade hos honom i 15 dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, Herrens bror. Och om vi tänker oss att Paulus och Petrus träffas i 2 veckor, vad skulle de prata om? De kommer ju prata om det gemensamma tron. Så det är här som Paulus får den här traditionen. 3 år efter omvändelsen, och han blir omvänd 1 eller 2 år efter Jesu korsfästelse. Så det är ungefär 5 år efter händelserna som det handlar om, så har vi den här traditionen. James Dunn, en forskare, han skriver att den kan dateras till inom några månader efter Jesu död. Men alla går inte så långt. Men det rör sig om en tidig tradition som Paulus tog emot i Jerusalem. Däremot är det lite svårt att avgöra utifrån texten hur lång del som ingick i den muntliga traditionen. Det är ju en fast formulering, ungefär som det var i katekesen. Det är minst fram till att Jesus visade sig för Kefas och sedan för de 12. Alltså så här långt. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna och att han blev begravd. Och att han uppstod på 3:e dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Vi hör ju att det finns en rytm här som man ska kunna memorera. Det kan gå hela vägen till Paulus själv faktiskt, om Paulus omvändelse också infogades efter att han hade talat med Petrus. Så då fortsätter det. Därefter visar han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, är de några insomna. Det är ju Paulus kommentar, eftersom det har gått några år efter det. Sedan visar han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visar han sig också för mig. Och var vi än tänker oss att traditionen slutar, så ser vi att i den tidiga förkunnelsen så har vi Jesu död och begravning, uppståndelse och vittnen till uppståndelsen. Och vi ser när Paulus skriver det, så finns det fortfarande många levande vittnen kvar år 55. De flesta av apostlarna lever. Och även de flesta av de 500 som Paulus, som Jesus visade sig för, lever till samma tillfälle. Om vi läser vidare i 1 Korinthierbrevet 15 så ser man också hur viktigt apostlarna ansåg att det här budskapet var och att det var sant. Vi läser att det är det budskap de blir frälsta genom. det är meningslöst om de inte längre tror på det här. Men Paulus tillägger sen, om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi som falska vittnen om Gud. Och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Och då är vi de ömkligaste av alla människor. Alltså som satt i topp till någonting falskt. Och det här är inte bara någonting Paulus skriver teoretiskt, utan det får praktiska konsekvenser för honom. Han skriver lite senare, och vi, varför utsätter vi oss för faror jämt och ständigt? Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade jag haft för nytta av det? Om döda inte uppstår, kan vi äta och dricka, för imorgon dör vi. Så det är uppenbart att det är ett budskap som predikades med fullt allvar. Det var angeläget för Paulus och även för de andra att det var sant. Och det hade sin grund i att de hade sett den uppstånden. När det sen gäller det som händer i samband med Jesu död och uppståndelse, så är ju evangelierna mer utförliga. Och de berättar en del saker man inte skulle förvänta sig. Om det bara vore en bra berättelse som ska övertyga andra, men inte har sin grund i verkligheten. Och det är ett drag som går igenom hela Bibeln. Det är mycket som är svårförklarligt om det bara är hjältehistorier. Att hjältarna, de framställs ofta i dålig dager, och även resten av folket. Vi kan tänka på när Mose går upp för att ta emot stentavlorna. Vad händer då? Folket gör en avgud som de tillber. Och det fortsätter så genom Gamla testamentet. Och det är liknande i Nya. Alla som det berättas lite utförligt om sviker, utom en person. Så vi ska se närmare på lite sådana saker. Vi kommer ihåg att Jesus förutsäger sin döda uppståndelse flera gånger. Och första gången han berättar om det, så tar Petrus honom åt sidan och säger, det där ska aldrig hända dig. Så Jesus går tillrättavisa honom strängt. Jesus berättar ju sen igen om sin döda uppståndelse. Och då står de lärjungarna, då blev de djupt bedrövade. Eller, men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga honom. Och sen när det hela händer, när Jesus grips och han inte vill att lärjungarna ska strida för honom, utan han låter sig gripas, så står det, då övergav alla lärjungarna honom och flydde. Och senare samma natt kommer vi ihåg hur Petrus följer efter på avstånd för att kunna se vad som händer. Och han får frågor om inte han också är Jesu lärjunge. Och han förnekar starkare och starkare. Jag vet inte vad du pratar om. Han nekade igen och svor på det. Jag känner inte den mannen. Då började han förbanna och svära. Jag känner inte den mannen. Och det ger ju ett sammanhang till det som händer sen. Hur lärjungarna har övergivit och svikit. Jesus blir korsfäst och dör. Så då många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs och Josefs mor, samt modern till Zebedeus söner. Och några av dem ser också var Jesus blev begravd. Maria Magdalena och den andra Maria var där och satt mitt emot graven. Lärjungarna verkar vara mer eller mindre ur bilden nu. Och det är inte så konstigt. Deras ledare har avrättats som upprorsmakare. Så de kunde med rätta uppfatta det som att också de var i fara. Som parentes också lägga märke till namnen på kvinnorna som nämns. Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs och Josefs mor. Alltså när man ser en film eller en tv-serie, då heter folk alltid olika saker som man ska kunna skilja på dem. I verkligheten heter folk alltid samma sak. Men om vi går vidare och ser på söndagsmorgonen. Från slutet av Lukas 23 och början av kapitel 24. Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven hur hans kropp blev lagd där. Sen återvände de hem och gjorde i ordning välnoftande kryddor och oljor. Och under sabbaten var de i stillhet efter lagens bud. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de välnoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrövad till graven. De gick in men fann inte Herren Jesu kropp. Vi kanske minns att när Paulus för vidare traditionen som han tagit emot så nämns inte kvinnorna. Men de står först vid graven och de kommer vara de första vittnena. Anledningen till att de inte nämns i den muntliga traditionen som han förde ut från Jerusalem, det är att i den kultur som man predikade så räknades kvinnors vittnesmål inte så högt. Vi kan läsa i Talmud, bevis som kvinnor ger är inte giltigt. Men nu när vi ser i backspegeln så kan vi ju vända på det hela. Det här vittnesmålet som vi får höra kan vi ju räkna med desto mer trovärdigt. För det finns ingen skäl att hitta på det. I kulturen där det först skulle användas så hade det väldigt litet värde. Men det ger ju väldigt stort värde för oss. Lärjungarna går inte till graven, men kvinnorna går dit. Men de går inte dit för att möta den uppståndne. De går dit för att smörja Jesu döda kropp. Och när de finner den tomma graven så skriver Lukas att de inte visste vad de skulle tro. Är det inte lite underligt? Det är först när två män i skinande kläder berättar för dem som de förstår. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg att han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Men det slutar ju inte här. Kvinnorna återvänder och berättar. De berättar allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria Jakobs mor. Och även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men de tyckte att deras ord var tomt prat och trodde inte på det. Jag vet inte hur det är med er, men när jag berättar om saker som jag har varit med om så brukar jag tona ner mina egna misslyckanden lite mer. Men vi kan i alla fall dra slutsatsen att apostlarna har inte hittat på den här berättelsen. Det är inte så smickrande. Och om det här är vad som predikades i den tidiga kyrkan så måste det ju bero på att det här är vad som hände. Apostlarna har godkänt det här budskapet trots allt det säger om dem. Nu vi läser vidare att Petrus faktiskt sprang till graven för att se efter. Han lutade sig in och såg linnebindlarna. Och så står det att han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Och senare läser vi om hur Jesus visar sig. Det har vi inte läst än. Och att de samtalar om att Jesus verkligen har uppstått och visat sig för Simon Petrus. Så står det, medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem, frid vare med er. Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Men han sa till dem, varför är ni så oroliga? Varför kommer upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro frågade han dem, har ni något ätbart här? Då räckte de honom en bit stekt fisk och han tog den och åt inför deras ögon. Det här är ju kanske som du eller jag, i alla fall jag, skulle kunna reagera. Det går liksom inte in. De framställer sig själva som tröga att tro. De är inte själva med när den tomma graven upptäcks. De tror inte när kvinnorna berättar för dem. Och inte ens när de med egna ögon ser Jesus, så tror de förrän han visar sina händer och fötter och äter inför deras ögon. Och Lukas berättar vidare i början av apostlagärningarna. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. När han under 40 dagar lät de se honom och tala med dem om Guds rike. Under 40 dagar, många bevis. Och det stämmer ju med den övertygelse som de senare visar. Trots att de först har svårt att tro, så har de blivit vissa om att Jesus lever genom många bevis. En sista invändning ska nämnas, som man också kanske får höra. Var det inte så att det fanns flera personer som utgav sig för att vara Messias, eller ansågs av sina efterföljare? Och var det inte så att när de dog, då brukade man predika att de hade uppstått? Vi har två sådana kända personer under de judiska revolterna. Simon Bar Giora var verksam under den första judiska revolten 66-70. Och Simeon ben Kosiba, eller Bar Kokba, han är känd för som. Han verkade under den andra judiska revolten 132-135 efter Kristus. Simon, under den första revolten, han dödade som krigsfånge i Rom under Vespasianus. Och Simon Bar Kokba, han dog förmodligen när romarna krossade hans rörelse. Det beskrivs hur Simon Bar Giora år 70 leds till en plats där han ska avrättas. Och på vägen dit så piskas han av de som leder honom. När hans död sen ropas ut, då utbryter jubel och förstarna börjar offra. Och staden Rom firar. De firar den dagen sin seger över sina fiender. Och efter detta så trodde folk inte längre att Simon Bar Giora var Messias. Och likadant med Bar Kokba. Det som hände efter Jesu död var inte det typiska. Det normala hade ju varit att hans lärjungar skulle trott att Jesus, han var trots allt inte Messias. Och det är ju också intrycket vi får. Precis efter Jesu död, att lärjungarna verkar ha tänkt så. Så om vi kommer till en slutsats. Kristendomens uppkomst, det är en gåta om Jesus inte uppstod. Jag hörde en apologet, David Wood, ni kanske känner till honom. Han sa att om man inte tror att Gud finns, han hade själv varit ateist förut, då kan han förstå om man inte tror att Jesus uppstod. Men man borde ändå kunna se att den kristna tron har betydligt mer som talar för sig än till exempel islam. Och om man är öppen för att Gud kanske har talat och verkat i den här världen och undrar vad man ska leta, då finns det goda skäl att börja med den kristna tron.